Welcome to hell och avsnitt 25 av alla de små sakerna. Återigen har jag Rasmus med mig.
Jajamän.
Andreas är här.
Jag är här.
Och jag, Anton, är här igen. Och avsnitt 25 kommer bestå av lite nyheter om Ghost, metalbandet Knocked Loose och även andra plattan av Sum 41, Hell.
Yeah.
Heaven and Hell, den andra delen. Men vi börjar med Ghost. Andreas.
Mm. Nu var jag lite orolig för det ser ut som att jag hade förstört hela min, eller att hela min uppskrivning av det hade försvunnit. Jag hittade rätt.
Vilken tur.
Ja.
Det är man inte brukar säga.
Nej, men att vad jag skulle säga om Ghost, alltså den
delen. Nej, den delen.
Ja, precis. Ah. Nej, de la ju upp en väldigt kryptisk liten kort video på sin Instagram, eller alla sina sociala medier, men jag såg det på Instagram. Där jag och även du, Anton, fick ju känslan av att de kommer ha någonting att göra med Joker 2, Folie à deux, filmen. För jag vet inte om du har sett den, Rasmus?
Nej, jag har Nej. Inte sett den.
För det är ju ganska uppenbart då. Han är väl inte pappa längre, han är ju någon annan cardinal, eller vad fan han kallar sig numera. Men Tobias Forge i masken.
Ja.
Och det är ju bara en svart liksom bild, och så är det bara han som är baklyst.
Okay.
Så du ser ju bara hans liksom silhuett.
Ja.
Men han gör några danssteg som från första Joker-filmen.
Okay.
Och jag tycker att det flashar förbi lite att det ser ut som att han är målad i ansiktet.
Mm.
Då, eller masken är målad i ansiktet, om man säger.
Mm.
Lite som Jokern.
Exakt.
Och det som är grejen är att den här släpptes i onsdags, tror jag. Ja. Torsdags kanske. Det var ju samma dag som de släppte första trailern till nya Joker-filmen. Folie à deux.
Okej, ja.
Ja. Och i slutet då av den här Ghost-teasern-grejen så stod det typ Coming to Cinemas eller någonting. Var inte så, Anton?
Mm, jo.
Ja, precis. Så att det får ju mig att alltihopa det tillsammans. Men just hans danssteg. Dock så har han ju dansat lite som honom förut, även när han inte haft någonting. Men timingen och lite hela den grejen fick mig i alla fall. Och eftersom det stod Coming to Cinemas och det faktum att de har gjort filmmusik förut med, vad var den hette nu då?
Halloween.
Ja, Halloween-filmen, ja, men jag tänkte på vad låten hette. Det kommer inte du ihåg. Inte
heller. Hunter's Moon.
Hunter's Moon hette det, precis.
Till Halloween Kills, tror jag.
Ja, Halloween Kills. Så de är ju lite inne i det facket.
Mm,
ja. Men jag tyckte ändå att det var lite intressant.
Och framförallt i och med att den här kommer få alltså, väldigt mycket publicitet som film. Alltså, det är ju en uppföljare man är taggad på. Alltså majoriteten. Mm. Alltså det är ju liksom Lady Gaga kommer vara med i den också nu.
Hon ska spela Harley Quinn.
Coolt. Mm. Så att det kommer nog bli en banger till rulla.
Ja, och första blev ju väldigt hyllad.
Mm.
Den är ju väldigt bra, väldigt annorlunda. Och det är väldigt spännande att se då hur den här filmen. Och sen är Folie à deux betyder ju typ galenskap i två eller någonting, ja, så att det är ju verkligen
som Fall Out Boy-plattan.
Som Fall Out Boy-plattan.
Exakt. Yes, som också den bästa Fall Out Boy-plattan.
Oj, hot take.
Ja.
nej, så att det är ju lite, jag ville mest bara ta fram liksom, ja, framför det, att det liksom spännande grejer händer.
Det är svinkult.
Ja, och det, om vi då tar i förra filmen så hamnar de ju, det blev ju en kontrovers. För att den kända scenen när han står och dansar, Joker står och dansar i en trappa.
Mm.
Och den låten är ju från en sån här, heter han Harry Glitter, tror jag.
Mm.
Och han är ju, om han är pedofil eller någonting.
Okay.
Så den låten är ju inte helt okej. Okay, och nej, folk blev ju lite så här att man använder den låten och hela den grejen. Mm. Så att det inte är helt okontroversiellt att ha musik med i Joker-filmen. Nej. Jag för mig att det var någon annan låt på samma liksom soundtrack som också var lite så här att varför valde ni den här?
Ja.
Mm. Och regissören fick väl gå ut och liksom försvara sig att nej, men han tyckte att låten var bra, men stod ju såklart inte bakom.
Ah.
Mm. Men var ändå lite så här, så att det finns lite kontrovers i det.
Mm.
Musikmässigt.
Mm.
Ja.
Ja, men svintaggad i alla fall på det här nya med Ghost. Förhoppningsvis så det stämmer också, men det är ju verkligen känslan.
Mm.
Och ja, tvekar inte på att de kommer lyckas med en schysst pärla till den i alla fall.
Nej, och jag hoppas ju, om jag får drömma lite här, så hoppas jag att de går tillbaka till de första två skivorna. För där tyckte jag, jag har gillat grejer efter det, men där tyckte jag att det soundet, andra skivan tror jag är den jag gillar bäst. Ni kanske inte är så inlyssnade på Ghost.
Inte på alla plattor, men Imperia blev ju min platta. För att det var då jag verkligen klev in på dem. Så den är väl den jag kan ändå känna att det är min, min platta.
Nej,
inte alls.
Inte överhuvudtaget någon låt.
Ja, eller typ...
He is.
Ja, typ.
Ja.
Och...
Squarehammer kanske.
Precis.
Ja,
precis.
Typ. Ja. Det är ju ett lite spännande band, för han har ju gått ut med han, för det är ju han som är bandet, Tobias Forge. Har ju gått ut och sagt att han har ju sina influenser i allt, och han har gjort covers på låtar som han har byggt, alltså som han gillar och som han har. Så han har ju ABBA-låt, han har, jag tror att det är en Imperiet-låt, eller en Ebba-låt, nej, Imperiet tror jag det.
Jag vet inte.
Någon slags Tåström här för mig att det är, i alla fall. Citera mig inte på det, för det kommer jag inte ihåg. Och så tror jag att det är någon med, vad heter han, Gyllene Tider, någonting Gessle. Sånt. Ja, Gessle, någon sån låt. För de har ju, han släppte ju först en skiva, sen så typ en utökad version av den skivan med någon cover.
Mm.
Och släpper de andra skivan och sen utökad version av den och med cover. Så har han gjort liksom hela vägen fram här, i princip.
Så han har släppt covers genom alla år?
Ja.
Och sånt. Aha, okej. Okay. Jag trodde det bara var den här senaste gången med... den senaste plattan där, sen där
var... Nej, det var innan också. Så han har ju If You Have Ghosts, tror jag, låg på andra skivans, om man säger, deluxe eller extra släpp. Så han har ju liksom släppt typ två låtar extra. De två låtarna har varit typ covers. Jag tror att senast var det fyra låtar, så jag tror att det var väl det som stack ut. Något sånt liksom. Men som sagt, det blir, han har ju väldigt, är väldigt bred i sin musikstil, så att det blir ju spännande att se vad det är på väg.
Ja, men verkligen.
Med Ghost.
Sjukt taggad faktiskt ändå på den nyheten. Men vi skiter i det där spöket och kliver vidare på Knocked Loose. Och jag tänker att den här får Rasmus surra upp.
Ja. Nej, Knocked Loose, det är ett band som dök upp på min radar för en, alltså vi har pratat om det här lite förut med typ så här, hur Knucklepuck har funnits i poppunken, men man har aldrig riktigt lyssnat på det typ. Det här har varit det bandet som har funnits i lite tyngre kretsarna för mig, som jag alltid vet att finns där men typ aldrig riktigt lyssnat på. Och sen så, om det var förra året tror jag, så av någon anledning så dök de upp på Coachella, alltså festivalen i USA. Och
det var alltså förra årets Coachella.
Jag tror det.
Samma som Blink var på.
Jag tror det.
Ja.
Eller året innan till och med, men okay. Det var där omkring. Och de körde ju på en mindre scen, men det är ju fortfarande en, det var ju så här ett stort tält som de liksom fyllde upp hela tältet med. Och det är ändå liksom folk, alltså Coachella har jag alltid sett som en, om en partyfestival, och det är glad och glad musik och lite nästan så här flower power känsla liksom. Men så dyker Knocked Loose upp, som är liksom kungarna av pissed, heter väl subgenren faktiskt. Pissed metal, alltså,
är det det kallas för?
Jag tror att det är angry metal eller pissed, alltså. Och det är ju exakt så de låter. De är skitarga. Och sen de dök upp här på Coachella, så har jag haft lite mer koll på dem, för jag tyckte det bara var så märkligt fenomen att ett sånt här brutalt band dyker upp på en sån festival och det blir jättesuccé. Så jag har hållit ögonen öppna lite och så här vant mig vid soundet lite, för det är ju, det är brutalt. Vi har lyssnat på mycket grova grejer liksom, typ Throne och sånt där. Men jag tycker det här ändå går ett snäpp.
Och japanska grejer.
Ja.
Kan vi nämna också.
Absolut. Men typ jämfört med Pale Dusk så är det här jätteargt.
Precis. Det är jätteargt.
Ja.
Eller... Jag tänker typ Crystal Lake eller...
Ja. Men där är det också mer melodiskt på något sätt. De här är bara supersuggiga gitarrer. Mer Steel of Throne vill jag påstå. Han skriker ju hela tiden. Han har en väldigt... ljus röst när han skriker också. Men på de här två singlarna då, Blinding Faith och Don't Reach For Me, så visar han upp lite andra skrik, och även två andra medlemmar skriker också, bassist och gitarrist. Åtminstone på Blinding Faith, vilket är skitcoolt. Men ja, det är tungt skit, det är bra skit. Och de är fett arga. Ja.
Ja. Jag tycker ju då att med hans röst, om jag tar tag ja. Där, det låter nästan som att han kämpar lite för mycket för att få rösten att låta så.
Mm-hmm.
Som att det liksom han det skulle kunna vara så att han inte har liksom övat ordentligt eller någonting, så han verkligen måste, att han verkligen skriker ut det mm-hmm. han sjunger. Vilket jag verkligen inte hoppas på hans skull, för då kommer han ju paja rösten och ja. Inte ha kvar den sen. Men det är lite den känslan jag får, att det liksom det är som att han nästan tar i lite för hårt så rösten lite spricker. Ja. Så att om han skulle bromsa sig lite, så i min värld så skulle det låta lite bättre. Jag vet inte om det skulle göra det överhuvudtaget, men det är nästan som att om han skulle lite liksom ta ett halvt steg ner
ja.
Så skulle han få till det mycket bättre och liksom inte låter så forcerat.
Mm.
Tänker jag.
Ja.
Mm. Men som sagt, jag vet inte, och han kanske vill låta att det där är precis exakt som han vill låta. Och då får det ju vara så, men jag får den känslan liksom att, att det är för mycket liksom ut liksom så.
Alltså tänker du liksom hela den liksom squeaky teen voice grejen han har,
så han låter liksom hela de här två låtarna, om man säger så, i de, hur han får ut det mängden av. Sen är det ju lite upp och ner och lite liksom andra grejer, och man hör ju att han har ju lite annan röst där inne också. Det är inte jättemycket av det andra så, men det finns ändå lite annat, så jag tror ju att han kan, för jag tror att han är ganska skicklig egentligen. Men att just det här, han tar ut sig lite för mycket liksom.
Ja.
Så det är...
Jag tror jag hade till en början lite svårt, för det låter ju ganska gnälligt egentligen. Men han har nästan alltid låtit så här. De har, tror jag, spelat sedan 2014. Vet första plattan 2016. Kanske någon EP innan eller något sånt där. Men plattan, första plattan, Laugh Tracks, är 2016. Och han har alltid låtit så här, och hans, alltså, alltså när han pratar är högt, så jag tror bara läget där han skriker hamnar här. Och sen sättet han skriker på skulle jag vilja jämföra med Corey Taylor faktiskt, för sättet Corey Taylor skriker på är att han går in i en falsett och pushar falsetten tills den brister. Och jag vill typ tro att han gör ungefär samma här, att eftersom hans röst redan är så hög så är det lättare att pusha falsetten, tror jag. Det är ju min teori. Jag har inte bekräftat något av det, men jag vet att hans vanliga röst är hög också. Så jag tror inte det är så långt ifrån, men det låter som att han pushar sig själv, det kan jag hålla med om. Men jag tror också att det låter värre än vad det är, tror jag.
Men hur mycket har de släppt massa grejer innan då, så här?
Ja, det är två plattor han har släppt, 2016 och 2019.
Låter det likadant?
Ja, jag skulle vilja säga. Det finns likheter åtminstone.
Men det är fortfarande åt det hållet, för jag vet ju många såna här band som alltså håller på med den här sortens musik.
Ja.
Som går ut, de liksom tar i allt vad de makar, och sen så får de råd med en sångcoach, och sångcoachen säger, sjung inte sådär för du kommer inte ha någon röst kvar. Och då hör man en ganska tydlig liksom
change,
step down. Och alltså, jag får den känslan här att snart kommer de bli tillräckligt stora så att de börjar ta in, och att sångaren kommer känna att han är helt slut efter varenda...
Ja.
Alltså, jag hörde även, eller jag såg en intervju bara med David Draymond, alltså sångaren i Disturbed. Att han orkar ju knappt sjunga från början. Alltså, så. Och han tar ju ändå inte överdrivet mycket, han har ju fortfarande så. Men att han... liksom, när han gick av scenen så bara låg han och orkade inte göra någonting annat. Han var helt slut. Och sen började jag jobba med en sån coach, och då helt plötsligt så kunde han liksom vara en normal människa efter att han gick av scenen. Han var ju trött såklart, eftersom det är ju slitigt så, men inte mer än vanligt, om man säger. Och det är lite den...
Ja, men jag köper det, och det tror jag är definitivt en möjlighet att det blir i framtiden. Men det här är ändå vart inom den här konstiga genren som är liksom arg metal, så har de här varit störst länge, skulle jag vilja säga. Åtminstone de senaste 4 åren kanske. De har en av deras största låtar, Counting Worms, har en väldigt känd breakdown där han låter som en hund och säger arf, arf.
Ja, det är så.
Det är de.
Okay.
Men ja, han skriker ju alltid så här, och det, just i de här två singlarna tycker jag det är kul att han visar några andra ljud i alla fall. Men sen han håller ju sig till sitt skrik liksom. Vad tycker du, Anton?
Men jag gillar ju det. Och som vi var inne på, du och jag, Rasmus, så det är liknande titlar på Knuckloose och Knucklepuck och sådär. Och vi sa det att det är liknande band i olika genrer som vi känt att vi vet om, men vi har aldrig liksom utforskat dem. Nej. På det sättet. Och så kände jag ju med de här också att jag har sett dem under en längre tid nu, men jag har aldrig liksom tagit reda på vad det är.
Nej.
Och av någon anledning så klickade jag på den där musikvideon häromdagen, vilket var den senaste låten, Don't Reach For Me. Och såg den videon och låten och allt, och den var så här, den var lite så här eerie, den var det var typ så spindlar och sånt, var typ lite så här Walking Dead introscenen om ni minns den. Det var typ lite den känslan i musikvideon, vilket var jävligt coolt, samtidigt som man hade det här skithårda arga musiken i bakgrunden med den här skitcoola snubben som egentligen är skittöntig typ. Men och sjunger som en liksom tonårsgrabb. Men som ändå är hur ball som helst. Och var så jävla häftigt. Och det är typ därför jag typ, tror jag gillar det här. För att hans röst var inte riktigt som de andra brukar vara.
Nej, utan så är det.
Det var liksom tvärtom egentligen, fast det är sådär skrikigt och skit. Alltså just att det var så ljust. Och nej, jag tror att det var det som gjorde att det föll för mig. För att det var såhär, okej, det här var nice. Så jag hade ju tänkt att vi skulle prata om det här till nästa vecka liksom, egentligen. Men sen hade jag ju sett den här och då bara, och sen lade du in den och jag bara, vad fan,
Rasmus, vad är oddsen?
Att Rasmus dammsuger upp allting.
Exakt.
Det är dålig odds på den kanske.
Så att du var före.
Men jag var lite skeptisk först, men det är också det här som är kul, för jag kan köpa att så här, Andreas inte så förvånad att du tycker det här är helt okej, till exempel. Men för vi har ju, Andreas har ju varit liksom, vi har ju en mission av att få in Anton på den här musiken liksom. Och det går ju väldigt bra.
Jag är ju jätteförvånad så fort det kommer någon sån här låt, speciellt när du då har tagit någonting, och så Anton bara, nej men jag tycker det här är riktigt bra. Man bara, shit, okej, kör mer sånt här.
Exakt, och det är så jag känner här också. Bara kul att, för det här har jag haft svårt för. Alltså jag tycker det här blir för mycket nästan ibland. Och att du, Anton, sitter här och bara, ja men det här är rätt schysst. Det gör mig glad i hjärtat.
Ja men det, jag vet inte fan, det är ju, när man sitter och jämför också så här, de här alla möjliga japanska grejerna och allt vad det är, så det blir relativt normalt, men det är också sjukt mycket. Men alltså jag menar, det är så mycket bra instrumentalt och sånt. Det är så tunga riff och breakdowns och sen som sagt den här voken liksom på honom som är så speciell, som bara är så här, men det är ganska mycket unikt egentligen. Så jag har ändå fallit ganska hårt för de här två låtarna. Men sen typ som Blinding Faith, jag tänkte på det också, för jag kollade ju musikvideon direkt efter den andra. Och jag tänkte på det, vet du hade väl sett Judas Priest musikvideon. Det var inte Crown of Horns, va?
Den var ute i skogen. Nej, ute i skogen. Exakt. Och det var inte Crown.
Ja, det kanske var Crown of Horns.
Ja, i alla fall någon från den senaste skivan.
Ja, när de var ute i skogen och...
Nej, Crown of Horns var när de... Jo, det var nog den.
Eller var det... Nej, det var andra singeln, va?
Ja, skitsamma.
Det var den singlarna.
Den i skogen.
Exakt, de hade en singel där de spelade in musikvideon i skogen.
Ja.
Och det såg ganska B ut. Det var gamla gubbar som stod ute i skogen och lirade bara. Sen kom den här med Knuckloose. De stod ute i skogen och det ser så jävla coolt ut. Och jag tänkte bara... Så här kan man göra. För det känns också så här. Det är egentligen ganska tentigt. Eller muppigt om man vill. Men det är så här. Fast här var det jävligt coolt.
Varför?
Det beror ju liksom verkligen på. Jag kan inte säga vilket band det var. Men det var någonting också som jag såg, som också var just i skogen. Jag bara, nej, det var kanske inte helt hundra så. Men kul ändå att det är någon som har hittat att det funkar liksom.
Ja, exakt. Och det finns ju lite grejer med videon också liksom, alltså hur de klipper och sånt också, som är mycket mer avancerat och ballt såklart, men fortfarande här kände jag att det var ju coolt. Så det var roligt också.
Ja, men det är lite mer läskig stämning liksom.
Exakt.
Och sen musiken bidrar ju till det definitivt. Det här är ju mycket läskigare än Judas Priest.
Ja, men det är mer demoniskt liksom, om man säger så liksom.
Jag tänker ju bara på nu när vi har börjat dra in Rasmus nu, när vi har börjat dra in Anton i det här, att snart kommer han komma med corpse paint och hela grejen.
Jag är beredd. Jag tycker också just när vi snackar breakdowns och sånt där, det blir ju liksom, det är nästan en breakdown efter varje textstycke, känns det som.
Nästan.
Det blir liksom tyngre och tyngre och tyngre, och sen så tror man, men nu har de gjort tre breakdowns, så kommer en till.
En till.
Och den är tyngre.
Och då måste jag faktiskt säga i Blinding Fate.
Ja.
Fate. Där mot slutet. Om man säger det riktiga inom liksom, situationstecken breakdownet. Alltså, shit.
Ja, är det där när de bänder ny Son of God alltså, och sen
alltså det gutturala ljudet som kommer först och sen den här halvsekunden tystnad och sen kommer själva liksom breakdown. Det är så galet bra.
Det är,
det är så man ska göra. Alltså, det kan man studera ut att det är så här man ska göra när man ska ha det liksom.
Oh, ja.
För just det här när just när du får den där, du har det extrema ljudet, för att det här gutturala ljudet är ju verkligen ingenting speciellt och det är ingen, han säger ingenting eller någonting, utan det är bara att han får ut ett ljud.
Ja.
Och så den här lilla tystnaden.
Ja.
Och sen kommer det. Alltså det är så det är jäkla snyggt. Bra.
Och det, jag vet inte om ni noterade det, men jag har noterat virveltrumman i båda de här låtarna.
Mm.
Den låter lite trasig. Den har en överton som är väldigt ljus. Så när jag slår på den så kommer det ut lite höga toner. Och när allt annat är så mörkt och sen hans röst, så sticker virveltrumman ut ännu mer.
Jag tänkte nästan som att han har nästan skruvat loss en skruv lite grann på ena sidan för att få liksom till det här annorlunda. Det är, jag tänkte nämligen på det som sa. Så det är nästan som att han har liksom suttit och stämt den jättebra och så han blir tillbaka ett kvartsvarv för att få till liksom ett annorlunda ljud.
Ja, det är supersnyggt. Och om jag inte minns fel så är det liksom den första träffen i den breakdownen är den här trasiga virveltrumman och sen byter det loss.
Ja,
precis. Och då får man det ännu mer markant att där är den. Virveltrumman.
Där var den.
Ja, virveltrumman från helvete.
Ah, där är Johan.
Sjukt intressant, men jag kan ju bara säga så att det är fortfarande svårt för mig att typ dissekera sån här musik. Ja. Så jag kan bara säga att jag liksom gillar det här. Och det,
du är nöjd.
Jag är nöjd. Jag är där. Jag är i båten.
Ja.
Jag ror vidare.
Ja. Ja, men det är, jag ska inte ljuga heller. Det är svårt för mig också. Men jag hör ju... Där vill jag dock säga att jag hör... faktiskt vad han säger ofta. Med tanke på den ljusa rösten. Att det är lite lättare att tyda vad han säger ibland.
När man väl lyssnar efter det så hör man vad han säger. Och om man tar fram texten, som ibland på såna här låtar säger, så kan man ju se, alltså läsa och höra vad det är han sjunger. Ibland så märker man att de har ju bara skrivit ner ungefär någonting och sen sjunger man något som är ungefär liknande, men du har ju inte samma.
Nej.
Men här är det ju verkligen en text som du kan följa med i.
Och det uppskattar jag. Men Det gör det svårt att bryta ner det ändå. Men texten underlättar mycket mer här än kanske i vanliga fall. Men jag har också fortfarande svårt att bryta ner sån här musik. Men jag tror jag kanske konsumerar den lättare än dig, Anton.
Ja.
Men jag vet exakt vad du menar.
Ja. Nej, men då kan jag ändå säga också att bara se musikvideon, alltså se dem, alltså kolla på den och lyssna, så förstår man typ också vad han säger. Alltså då snackar jag inte att det finns subtitles heller.
Nej.
Utan att bara se videon och alltså allt det där, så fattar man ändå vad han säger i majoritet också många gånger. Upplevde jag i alla fall som. Så det var ändå något jag kände också. Men inte så att man i och för sig fattar allting, men fortfarande det här att man är med på att han säger vissa saker.
Ja.
Helt enkelt.
Ja.
Så det är nice.
Men
Petyg.
Ja, petyg.
Jag kan ju börja då med Don't Reach For Me. Jag säger att den får en femma. Och Blinding Faith får en sexa.
Anton.
Svår. Jag tycker nog, alltså jag tycker generellt sett är det typ lite sju nivå på båda. Men jag tänkte ge ett gemensamt betyg faktiskt. Men dock, jag kan ändå säga att Don't Reach For Me får nog en sexa. För jag tycker nog ändå Blinding Faith, nu när jag hör båda, är bättre. Även om Don't Reach For Me var den jag verkligen klev in på.
Ja.
Men Blinding Faith får en sjua istället.
Ja, snyggt. Jag tror jag sätter en åtta på Don't Reach For Me och en sjua på Blinding Faith. Främst för att Don't Reach For Me har en refräng som jag kan faktiskt höra. Som jag tycker är skitmäktig. Sen tycker jag egentligen om den delen där innan breakdownen i Blinding Faith mycket mer. Jag tycker också om introt i Blinding Faith mer än Don't Reach For Me.
Mm.
Så det finns då ge och ta liksom. Men överlag verkligen, som en låt så tycker jag mer om Don't Reach For Me. Exakt. Men det finns bitar i båda som är bättre än båda liksom.
Mm.
Så de är jämna ändå.
Ja men verkligen. Och jag kan ändå instämma på det också.
Mm.
Och så att jag har inte hört de här så länge heller, så att de kommer nog kanske kliva upp också.
Ja.
Beroende på hur mycket man lyssnar på dem också. Men som sagt, det är inte så jättelätt lyssnat heller i alla lägen.
Nej.
Men speciellt skit.
Ja,
det är bra det. Skit.
Ja.
Men vi lämnar Knocked Loose då.
Mm.
Och kliver in på Helvetet. Ja. Från Sum 41.
Ja.
Och ja, vi pratade ju senast nu om Heaven-sidan då, då med poppunken. Och nu blir det lite metal då istället från dem. Lite klassisk Sum 41 metal får man ju säga.
Mm, ja.
Och det börjar ju med låten, eller introlåten får man väl säga att det är, Preparasi
Rasalare.
Ja, precis. Det där. Som leder oss sen in i Rise Up. Som är ju andra singeln från plattan i helhet. Som är en kanonlåt.
Ja.
Det är det verkligen. Men bara, jag känner, vad tycker vi allmänt? Alltså, släng ut lite. Vad tycker vi om den här metal-sidan?
Nu, i efterhand, när man ändå kan jämföra lite med framsidan.
Mm.
Uppe och inte nere.
Exakt. så tycker jag att... Jag märker inte så stor skillnad.
Var du väger orden här, känner jag.
Ja, jag är försiktig nu så inte Anton dödar mig.
Exakt.
Men jag har faktiskt redan luskat ur det här ur Anton, så han kommer inte döda mig, för jag tror att han kan hålla med till och med ibland. Men jag tycker, alltså, skillnaden som jag hade hoppats på finns inte.
Mm.
Jag tycker många saker skulle kunna byta plats och jag hade inte tänkt på det.
Mm.
Alltså om vi tänker en låt från Hellsidan går upp till Heaven, och jag hade inte tänkt på det jättemycket, för det tunga på Heaven kan vara något lite lättare på Hell.
Mm.
Och det behöver inte vara dåligt, och det är inte dåligt, det är bara att jag trodde det skulle vara en större skillnad.
Mm.
Det är min helhet liksom.
Mm.
Och speciellt, och då om man tar bara Hell, så tycker jag att det är, alltså, man har ju ändå hört metal från Sum 41 nu en stund.
Mm.
Och det tycker jag också är, ja, som vi har sagt ibland, lite bandit metal, radio metal. Det hamnar där för mig lite grann. Men det är definitivt ett snäppet högre än den typen av metal för mig.
Mm.
Det finns något lite mer unikt, det är lite roligare och det är ofta snabbare, vilket jag tycker är nice. För då är man får lite punkkänslan där i.
Mm.
Och sen typ Rise Up har vi ju pratat om tidigare, men det är ju som du säger en fantastiskt bra låt. Men om man tar den som exempel, så tycker jag ändå att det är ett praktexemplar på en Sum 41-låt som jag hade kunnat jämföra med Still Waiting till exempel. Mm. Där vi kanske egentligen säger att Still Waiting är poppunk, men Rise Up snuddar där också, och det ska vara på metal-sidan.
Mm.
Ni fattar vad jag menar?
Ja, jag är helt med.
Ja.
100%.
Det är min take.
Och jag kan väl inte säga en annat än att jag håller väl med.
Ja.
Jag hade ju velat ha ett steg till.
Exakt. Mm.
Om man tar då de hårdare låtarna på typ Chuck.
Ja.
Där hade jag velat lägga.
Mm.
Och nu är det väl som de mellanlåtarna på Chuck. Mm. Du har ju de väldigt, väldigt liksom inte hårda låtarna.
Ja.
Men du har de här mellanlåtarna. Där någonstans ligger ju den här skivan.
Ja.
Och jag hade ju gärna velat haft ett steg till.
Ja.
Och jag har ju till och med, nu ska vi se vilken det var, vad jag tänker på. Det var en låt som jag kände att de la på. Den hade, alltså den ligger egentligen fel. Den hade kunnat ligga på den andra delen av skivan. Nu kommer jag inte ihåg vilken det var, så att jag kommer säkert tillbaka till det sen när jag kommer på vilken det var. Men det är ju verkligen det att du skulle kunna flytta på en del låtar fram och tillbaka här.
Mm.
Men sett till sin helhet, som väl var det Anton egentligen fiskade efter, på Hellsidan,
ja,
så får den ju minus en låt, så får den ju godkänt.
Ja.
Alltså det är riktigt bra, det är en låt som jag tycker att man kan plocka bort.
Vilken?
Vill du ha den nu på en gång?
Ja.
Ja, det är en viss cover.
Ja, okej. Okay.
Med Painted Black.
Mm. Är det på grund av att det är en cover eller är det en dålig cover?
Nej, jag tycker att det är en jättebra cover.
Ja.
De hade kunnat släppa den här som en liksom, titta en kul grej vi
bonusgrej.
Ja, men typ så här, alltså den är bra så, det är en svinbra låt. Men det här med att lägga in en cover helt plötsligt på sista skivan.
Mm.
Liksom så, och när man då har utlovat så blir det lite så här nej. Mm. Men jag tror ju att de delade lite på Rise Up för att få bort introt till en egen låt.
Mm.
Vilket jag hör och häpna gillar. För jag gillar egentligen den låten extremt mycket.
En hinterlud.
Ja, exakt. Det är ju inte riktigt det, men sure.
Vi låter det vara så.
Ja, men jag tycker ju att det här är mer en låt liksom.
Ja. Ja, oh ja.
Det händer ju grejer liksom så. Och jag förstår att det inte hänger ihop, för det hade varit konstigt egentligen, men ja, så. Och då var det väl det att då måste de ha en låt till, eller alltså för att få ett jämnt antal på skivan, tror de tänkte. Men nej, det är det som smolkar ner den här delen av skivan. Mm. De andra låtarna har jag liksom inte några stora problem med, men ja.
Mm. Jag vill säga i helhet så känner jag fortfarande 20 låtar så här totalt, så är det ingenting som behövs skippas.
Nej.
Till att börja med. Allt är väldigt bra.
Får jag bara hoppa in nu? House of Liars var den låten jag tänkte på.
Ja.
Som verkligen inte passar in på hellsidan, utan den hade skulle lägga på heavensidan.
Mm. Jag tycker inte att det är en heaven-låt heller. Men alltså,
det är garanterat inte en hell-låt. Om jag ska lägga på någon av dem så lägger den på heaven.
Ja. Ja, nej men... jag kan ändå fatta vad du menar liksom. Nej men och jag kan ju hålla med, och jag har även fått lite insikt från Fille, vad han tycker också då.
Ja.
Och han håller ju också med. Han tänkte ju ganska direkt på det också, att det känns som att kontrasterna inte är så pass stora. Nej. Liksom att det är lite nära liksom, men ändå så, han gillar ju såklart också heaven-sidan mer.
Ja.
Det är ju hans grej liksom. Ja. Men det jag känner är dels som du säger, Andreas, att jag nämnde till dig i veckan faktiskt med Painted Black, typ att så här, varför får vi då en cover på sista plattan som du säger? Det känns ju som att då hade vi inte tillräckligt med material, så att vi kastar in den här låten som kanske Derek tycker är fantastisk och gör en cover på den, och jag tycker att det är en jättebra cover.
Och det jag tycker är konstigt, om de nu ska göra en cover, varför gör de inte på We Will Rock You, som de har haft live fan varenda jävla konsert någonsin i princip. Det tycker jag är konstigt. Om du nu ska ha en cover, om du nu liksom ska ha det, varför inte den låten som ändå folk...
Den cover som de gör live, den är ju i alla fall mer punkrock än vad Painted Black är.
Ja, och det jag menar är att folk förknippar ju den låten lite att så här, nu har jag varit på Sun for One, fan vad bra det är när de kör Queen-covern. Alltså, jag tror inte man får den känslan med Painted Black. Fortfarande, en av Stones bästa låtar och alltihop. Jättebra låt.
Mm.
Covern är bra gjord alltihopa. Men jag förstår inte varför de har gjort den på den här skivan.
Nej, ja, det är ju en fråga om de tänkte ens på att ta We Will Rock You istället. Men om man jämför de varianterna så tänker jag att We Will Rock You blir mycket mer punkig. Och alltså heaven än vad Painted Black kan bli.
Mm.
Alltså den kan ju verkligen bli mörk och tung på sånt här grungy metal muse-aktigt sätt som det här är.
Men nu gjorde de ju inte om den här låten speciellt mycket egentligen heller. Alltså den går lite snabbare och gitarrerna spelar lite hårdare, men det är ju inte egentligen jättelångt ifrån.
Nej,
alltså, det är hans röst gör ju det, men det är, alltså, han kan ju inte låta likadant som honom, Mick Jagger. Så att...
Nej, och det är inte syftet heller.
Nej, men alltså, så att...
men jag vet inte, jag tycker bara att det finns en viss ton till hur Sun for One låter typ, alltså, de senaste plattorna. Alltså, man har, när framförallt Derek har egentligen gjort allting och inget dåligt emot det, men att det blir mycket mer typ som någon slags så här kyrkogårds vibe. Det ska vara väldigt mycket så här lite små konstiga ljud och det ska vara lite, inte groovy, men det ska vara mörk groovy på något sätt. Alltså det ska vara lite så här spännande på något sätt, som att du går igenom en kyrkogård i min upplevelse, att han försöker hitta. Och det tycker jag typ är någonting han försöker hitta många gånger, framförallt typ Order in Decline, alltså förra plattan var väldigt mycket sånt också överlag. Men det kan man väl känna här också, att det finns låtar där liksom, det finns grejer därifrån, element liksom, från förra plattan. Och där har de väl sagt också att det finns material från den som de inte använder då liksom. Mm. Men även som du sa, House of Liars, det är ju till och med material från Screaming Bloody Murder som kom 2011.
Det är
ganska coolt, men det låter ju inte riktigt kanske som Screaming Bloody Murder skivan heller, men jag tycker ändå att det är trevligt att veta
mer
att det är
än om man kallar en skiva för hell.
Ja.
Alltså,
ja.
På det sättet.
Ja.
Så här, jag gillar låten, jag har ingenting emot låten, men det är just hur de har lagt upp det. Jag tror att det är lite marknadsföringen för den här skivan som har varit problemet med hur tanken är.
Mm.
Så kan det vara. Jag tycker också just med, ja, nu tappar jag mig lite, men att med att det är helvetet och
himlen.
Ja, himlen och när kontrasterna bildas upp just med marknadsföringen, att det är himlen och helvetet, och då där är det ju en skarp kontrast.
Mm.
Men samtidigt så det är ju samma, det är bara två sidor liksom.
Mm.
Så kanske köper det på något sätt ändå att det inte är så stor skillnad.
Mm.
Ja, men och jag blir lite, eftersom de har gjort så här, om man går in på deras hemsida, Choose Your Side.
Ja.
Och så släppte de första, alltså Landmines, bara så här, det här är en heaven-låt. Jag bara, ja men det köper jag, det är verkligen så här. Mm. Och så bara, Rise Up, det här är en hel låt. Hör jag jättemycket, det är perfekt.
Ja.
Och så kommer Twist of Fate-låten. Och så här, bara, det här är en heaven-låt. Jajamän, så jag är med på det.
Mm.
Och då var det också det så här, då, den låten då, om vi nu säger att det är en singel, Dopamin.
Mm.
Det är så här, fast då borde ju egentligen det vara en hell-låt som ni släpper nu.
Ja, man tycker ju det.
För att göra det jämnt, för de har ju försökt få det jämnt fram och tillbaka alltihopa. Men det finns inte den extra singen som liksom står helt själv. På samma sätt som Dopamin gör, men så finns inte den på hellsidan.
Men du nämnde, visst var det House of Liars som du tyckte kunde vara på heaven-sidan?
Ja, exakt.
Är det någon låt du nu kan plocka och säga att den här borde byta plats?
Nej, egentligen inte som skulle kunna gå från heaven-sidan till hell-sidan. Tror jag inte att det är någon som är så här på rak arm kan plocka liksom rakt över. Möjligtvis Bad Mistake kanske, men nej, jag tror inte det funkar det heller, men det är väl...
Jag har varit inne på att, alltså, nu har vi ändå kommit fram till att Waiting on a Twist of Fate är en bra introlåt på heaven-sidan.
Mm.
Men det finns definitivt delar där som skriker mer hell.
Ja, det, möjligtvis den också. Ja, det hade kunnat funka så.
Men sen refrängen är ju definitivt heaven-sidan liksom. Mm. Men sen när det är den där lilla bryggan in till refrängen, det är ju hell.
Mm.
Men, och det, ja, där det bidrar ju bara ännu mer till förvirringen. Vart gränsen
går. Ja, men det är så här, jag hade köpt det om de till och med hade... Säg att det är en dubbelskiva som att det får.
Ja.
Kalla den för heaven and hell, men gör liksom inte att det är en... Det här är en heaven-låt och det här är en hell-låt. På det sättet.
Mm.
Så. Men jag tänker, om vi ska ta någonting positivt. Nu känns det som att vi bara...
Nej, men måste ju ändå dyka i det som är jobbigt med
det. Jag vill säga så att jag tror ingen av oss tycker något är dåligt. Det är, nu hittar vi saker
som... Vi letar i problemen.
Och det är det jag menar, att vi kanske ska ta ett steg över till positiva saker som det finns extremt mycket på den här skivan, tycker jag. Och då, alltså jag vill ju slänga mig direkt in på två låtar där Cone, basisten, skiner klockrent.
Mm.
Och det är Stranger in These Times och I Don't Need Anyone.
Mm.
Alltså, Stranger in These Times börjar ju med hans basspel.
Mm.
Och han är så jäkla duktig. Jag har alltid gillat honom och hans, liksom, hur han lirar.
Mm.
Men de två låtarna, alltså... Man hör basen genom hela, båda de två låtarna rakt igenom.
Mm.
Och det är inte så här att, åh nej, där hör du basen, det är jättekonstigt liksom så här, för den ska ju bara bygga på trummorna eller någonting, utan nej, du hör dem för att han spelar liksom så.
Mm.
Så de gillar jag extremt mycket just den delen, om man säger.
Mm.
Kul också med, du drog en ungefär samma liknelse på heaven-sidan där, när det var liksom 2-2 låtar.
Mm.
Och det här är ju ungefär samma grej då, att det är två back-to-back liksom, som basen sticker ut på.
Ja.
Som du diggar.
Ja, sen fortsätter ju den här delen också med de här att man drömmer sig tillbaka till de tidigare låtarna. För jag har ju till exempel Over the Edge.
Mm.
Den har lite så här 88 vibes över sig. Och sen har du How the End Begins. Mm. Det är lite There's No Solution på den.
Mm, faktiskt.
Jag säger att det är There's No Solution Part 2. Mm. Om vi nu går typ Metallica Unforgiven spåret där du har samma grund men det är lite annorlunda låtar.
Ja.
Så du har lite de känslorna.
Mm.
Och sen måste jag lyfta fram You Wanted War.
Mm.
Där var det någon som sa till Frank Zumo, här, go nuts.
Aha,
Och han tog den bollen och han sprang med den. För att det är så här att där skiner trummorna igenom extremt. Det är på flera andra ställen på den här skivan. Men just där så extremt mycket så här. För att han får verkligen skina.
Ja, verkligen. Och jag tycker också generellt sett intro-riffet är så jävla skönt där. Att det börjar inte direkt med det här tokgana riffet. Det börjar lite så här chunky först.
Mm.
Men sen kommer det igång och de bara lirar sönder.
Ja.
Upp till liksom att det börjar liksom, själva verserna och grejer på just den låten.
Jag tänkte på titeln på sista låten som du nämnde.
How the End Begins.
How the End Begins. Det är ju ett poetiskt namn.
Mm.
Men det är också Slipknots platta The Beginning of the End, eller vad heter den? Nej, vad heter den? De släppte nu senast med när de blev klara från Roadrunner.
Ja, jag har missat, tror jag. Eller var du...
Jag kanske hittar på.
Yes. Ja.
The End So Far.
Ja, nu.
Förlåt. Men ungefär samma känsla.
Ja.
Att nu är det slut, fast det börjar.
Exakt. Mm.
Men i Slipknots fall så vet man ju att det kommer mer. Men här är det bara kryptiskt.
Ja, men, och här är ju det, alltså... Den låten, det är så här, det är bitterljuft när man hör den. Och där hör man väldigt tydligt att han är liksom, det är slut här.
Mm.
Men det är liksom, det är lite jobbigt för honom att det är slut. Men han har ju tagit steget och hela den grejen.
Mm.
Och om vi då tar, vi som brukar prata om bra och dåliga slutlåtar.
Ja.
Extremt bra slutlåt.
Ja, verkligen.
Klockrent. Mm. Och det här är ju verkligen en slutlåt på hela alltet.
Ja.
Och då tycker jag att det är en bra, den liksom, den klingar ut perfekt liksom.
Mm.
För du har lite, du blir lite vemodig när den är klar, men du sitter liksom inte och antingen hade det kunnat vara bara, vad fan var det där? Var det där allt typ? Mm. Eller bara sitter och storbölar. Och det här är verkligen så att du har en liten klump, men det är ändå så här, det är ändå skönt att där var det klart.
Det är liksom en halvbanger fast ballad liksom.
Ja, precis.
Alltså man känner bara så här, härligt var det.
Ja.
Nej, men jag nämnde det i förra avsnittet med Radio Silence. Jag tycker den avslutar ju pop-punk-sidan väldigt likt ändå som How the End Begins. Mm. Även om How the End Begins är ännu mer sentimental. Men jag tycker fortfarande att de är väldigt lika på sitt sätt och uppenbart avslutar båda sidorna väldigt väl. Om man hade behövt få liknande, men alltså det är inte samma heller, men
nej.
Jag tycker ändå det är nice att det finns avslut på båda. Men annars i stort, alltså jag är verkligen med på att det är liksom svårt att avgöra liksom så här, fan, är det här jättehäll eller är det här nästan lite pop-punk, men samtidigt så tänker man på det så många gånger så är det ganska mycket hårdare riff i många låtar, i Stranger in These Times, Over the Edge, House of Liars tycker jag också egentligen, You Wanted a War, It's All Me, och det är mycket skrik från Derek där också i typ Over the Edge och It's All Me, liksom efter Painted Black, då man kommer massa skrik från honom, och alltså egentligen, jag blir egentligen ganska förvånad och impad att han ändå tar till det och verkligen kör på det, för att det inte var så mycket skrik på det sättet. Han har oftast, du i alla fall som har lyssnat med Andreas på Order Decline och 13 Voices, så har det varit mer så här kanske lite outro skrik eller något typ, ja, som lite i Rise Up typ, eller något, när han skriker in i bryggan typ. Det har varit mer sånt så här, avslutningsskrik. Men här sjungskriker han ju verkligen. Och det förvånar mig ändå och tycker att det är jävligt häftigt. Men det, och nu känns som nu är man inne på negosidan egentligen. Men det jag ändå känner är att jag har svårt att känna att det finns typ en We're All To Blame här. Eller en Still Waiting-låt. Alltså som är så här, wow.
Ja.
Alltså som sticker ut som en jävla dynamit och bara är perfekt.
Ja, det är ju Rise Up som får den, som är närmast tycker jag.
Ja, Rise Up är ju närmast. Och
på vad en sån som sticker ut låt liksom.
Ja, exakt. Nej, men verkligen. Men, och sen känner jag väl typ att Stranger in These Times kommer fint efter där. Efter Rise Up liksom. Mm. Och passar perfekt där. Men sen är det väl typ Over the Edge kan jag känna ändå gör någonting annat också. Och, men generellt sett så de har på något sätt ganska liknande strukturer, men ändå är de väldigt olika. Men också så här, jag kan uppskatta från Dave och Tom med solon och riff och sånt, att det inte bara är, ja, men som på Ordinary Decline då, att det är mer groovy riff och sånt. Då var det mycket mer Muse-liknande som sagt på senaste plattan, kan man känna i alla fall. Men här tycker jag i alla fall att det kommer partier där det går ner lite tempot och blir lite sekt, men sen kommer det upp i tempo igen. Ja. Och det är det jag tycker är jävligt snyggt på många låtarna. Och jag tror ändå det kommer växa på en som in i helvete faktiskt.
Ja.
Men och överlag bara alla solon egentligen är ju fantastiska och väldigt Dave-ish.
Ja.
Alltså, det är hans solon.
Och där man hör att den, det liksom är ett nytt solo. För det är många som är lite, han är på samma del av gitarren och liksom lirar. Det är It's All Me. Där du har en gitarrtrumdel mot slutet.
Mm.
Som är verkligen, liksom, den sticker ut, liksom den delen.
Mm.
Och där hör man att Dave verkligen liksom är ute och på ställen han aldrig har varit på gitarrhalsen. Liksom.
Mm. Ja, verkligen.
Så. Och, men den är ändå ganska snygg för att från gitarr/trum-delen som är, så går den tillbaka in i refrängen och det liksom, den bara flyter in. Den, det är inte som vissa låtar när det är så här, bara, ah, men här har vi ett solo, vi stoppar in det där och liksom, det är en egen grej. Utan här bara fortsätter låten verkligen, tycker jag.
Mm.
Men som sagt, solorna, han är ju duktig på lira gitarr, det ska inte, man ska ju inte säga något annat.
Nej.
Jag tänkte just på gitarrsolon, jag nämnde det när vi snacka om Judas Priest.
Mm.
Är det något, för det tycker jag är svårt i dagens musik, men då nämnde jag i alla fall att ett tecken på ett bra gitarrsolo enligt Tim Henson som spelar i Polyphia är om man kan sjunga solot. Mm. Om man kommer ihåg det tillräckligt bra för att sjunga det. Är det några sådana ni kan plocka ut här liksom?
Rise Up.
Ja.
Men då, bara så här på rak arm.
Ja. Mm. Men det bygger ju också på att det inte är så komplicerat.
Nej.
Och det kan ju, ett bra solo kan ju vara komplicerat, men man måste kunna, eller måste, men jag vill ändå påstå att jag håller med det uttalandet om att om man kan sjunga solot så är det tecken på ett bra solo.
Och det kan jag hålla med om, för om vi då inte går på samma, någon som är duktig på det, eller några som är duktiga på det, det är ju Sabaton.
Ja.
Mm.
Med deras solon. Du kan sjunga med i nästan alla deras gitarrsolon.
Ja. Mm.
Och det sitter ju där, och du sitter i bilen och liksom sjunger med.
Ja.
Det har jag ju inte känt med speciellt många på den här skivan.
Det, för där blir alltså, med också.
De är bra och så här, men det är ju verkligen något annat. Det är
Ja, nej, men jag håller med.
Ja.
Och du, Anton, har du någon tanke kring det?
Nej, men jag håller ju med det du säger med att, alltså egentligen så här, kan man sjunga den så är det bra.
Ja.
Jag vet inte om man kan sjunga hans solon, svårt att säga så här på rak arm.
Mm.
Men jag noterade att Derek själv tyckte att det här är en av de bästa liksom gitarrsolorna, alltså överlag, som Dave hade levererat
på platta eller
på platta, han snackade upp i förväg liksom, och så där, och då tänkte jag så här, alltså det är klart det är saker man säger också, men det är klart att det finns en mening i det också om man säger det. Men jag tycker verkligen att det är jävligt bra. Mm. Alltså verkligen att det är, han levererar. För att i vissa låtar, kanske på tidigare plattor ibland, så kanske det är så här, ja, det är ett solo så där, och det är ett bra solo, men här känner jag ändå att det kommer ofta in väldigt bra. Men som sagt, kan vara svårt att avgöra. Är det liksom så här Rise Up relativt enkel i den kategorin liksom, men är det bra om det är överkomplicerat liksom, eller jag vet inte, svårt att säga.
Nej, jag håller med.
Det är men överlag, alltså fan, jag tycker att leverera sjukt bra solon.
Ja.
Och de passar verkligen in tycker jag.
Mm.
Men som sagt, det är något med strukturen bara, att jag diggar att de har gjort det på ett annat sätt, att det här med att det inte bara en låt är långsam och kanske är lite bluesig liksom eller något som det var på plattan innan, utan att det blandar verkligen liksom, att man får lite trögt och sen kommer det liksom en snabb sväng och sen kommer en skön refräng och tungt solo liksom eller något sånt liksom. Så att bra jobbat Igge.
Ja. Jag tänkte också på, tror ni att om de hade skitit i att liksom dela skivan på det här sättet de har gjort nu, när vi ändå på något sätt kommit fram till att gränsen är hårfin på ett sätt, men man hör ändå en skillnad. Om de sket i gränsen, hade det varit bättre eller sämre?
Jag tror att det hade varit bättre.
Ja, för det vill jag också tycka.
Men jag skulle ju vilja höra sätta åt andra hållet. Att de hade gjort en hård gräns.
Ja, exakt.
Gjort en System of a Down.
Ja.
Mesmerize, Hypnotize, som kom samma år, gjort samtidigt, men de släppte med 6 månaders mellanrum.
Ja.
Och jag hade velat sett hur det hade funkat.
Ja.
Om man hade fått en annan känsla för hellsidan då.
Ja.
Att liksom, för att så här, det här är, du får en skiva här, det kommer en till och de hänger ihop och vi har liksom så, men här är första skivan och så om ett tag så kommer nästa skiva liksom. Så. För nu så tror jag att det hade varit bättre och bara sagt att den heter Heaven XL alltihopa, men inte sagt att den här låten ligger här och den här låten ligger här. Nej. Och liksom den uppdelningen. Tror jag.
Ja, jag vet inte, jag tycker ändå att den är relativt bra, men fortfarande den här diffen emellan är ju kanske för, som sagt, diffus. Eller liksom den är inte så markant liksom. Nej. Den är ganska hårfin, men också så här, det finns ju någonting mer till det också i slutändan, så är ju Heaven and Hell liksom lite mer än så också. Det är ganska mycket personliga grejer för honom, så att för Derek. Så att svårt, men så att det är ju inte bara baserat liksom på musiken. Nej, men tänker man rent musikaliskt så är den ju relativt hårfin, relativt. Ja. Men samtidigt så jag tycker ju att det finns kanske 2 låtar som du sa, Bad Mistake kanske och kanske Future Primitive, som du hade kanske kastat in på hellsidan också. Men jag har lite svårt att se faktiskt ändå att så många låtar från Hell går över på Heaven. Så jag tycker att de ändå är ganska hell i mitt perspektiv. Jag tycker kanske Rise Up kan kliva upp där som en Still Waiting låt i så fall, att om det rankas som poppunk.
Jag hade ju velat sett att de alltså tog då och så bara blandade de hela skivan, alltså,
exakt, om det inte
bara kasta om låtarna helt och hållet på det sättet. Det hade jag velat sett. Sen har jag lite svårt för Heaven X Hell som det ju blir. För du har ju Heaven and Hell med Heaven and Hell, men det var ju egentligen vad heter de?
Black Sabbath,
fast utan Ozzy, så att de fick inte heta det, så att de blev ju Heaven and Hell. Eller Heaven nor Hell med Volbeat. Och liksom så här, den gröten i huvudet som blir, det blir inte det är inte bra där i slutet liksom.
Tycker du då det är bra att de har gjort det på Sanford och Bono har gjort det på det här sättet?
Nej, man hade kunnat döpa det till något annat egentligen. Så.
Jag diggar ändå att den heter Heaven and Hell, men jag tycker inte om sättet de har skrivit.
Nej, det är lite svårt, för jag förstår inte. Hade de tagit bort kolonen, Heaven X Hell, tydligt, då hade jag gillat det mer. Men just den där kolonen gör att det liksom, det är nästan som att de har skrivit in och tecken som datorn inte accepterar. Och som liksom, ja, men det är den känslan jag får typ.
Ja, det är skit. Jag har inget problem med texten. Jag tycker att det är ganska så här coolt.
Ja, det är lite
i det här coolt, fallet. Men... Och jag menar, det finns någonting med, alltså, som jag brukar se i alla fall, där med man använder att 2 olika saker blir en X. Liksom att så här, den artisten, X den här, blir någonting. Så att, jag vet inte, jag ser det mest så och tycker det är ganska coolt. Men sen däremot så, jag är ju mindre svag för covern på hela plattan. Som ni tycker ändå är ganska tuff. Vilket jag inte ser, men jag, så här, jag börjar köpa den lite mer. Men jag tycker att den är ganska liksom plain.
Jag hade jag nu varit den som hade gjort skivan här, då hade jag vänt på Hell. Alltså spegelvänta.
Alltså texten eller?
Ja, texten. Alltså så att det blir LLEH fast spegelvänt. Alltså så att det är bakframvänt.
Ah, okay.
Så att det blir verkligen Heaven, Hell. Alltså den speglingen.
Jag hade nog satt det upp och ner bara för att Hell på andra sidan.
Ja, det hade, ja, det hade man också kunnat göra.
Nej, gillar du inte tänker. Ja.
Det är
någonting mera, för just nu, alltså, om vi då bara går in på Spotify som är där de flesta lyssnar på, så är det så här, Heaven med stort H och Hell med stort H.
Ja.
Det känns som, alltså det blir väldigt osynk i texten, tycker jag. Så att det är lite den
jag tycker dock, jag får. Om vi ändå dissekerar omslaget och Anton tycker att den är så där. Det jag verkligen inte tycker om är hur, alltså Heaven x Hell är ju centrerad i bilden.
Fel.
Men Heaven, nej det är ju inte fel.
Nej.
Den är ju centrerad, men ja. Heaven är ju mycket längre än Hell.
Ja, ja. Ja men exakt. Ja.
Och det är fruktansvärt att titta på.
Det är, jag kan hålla med att det är en liten...
Det är jättejobbigt, det är för Heaven går ju över på Hell liksom. Så ja. Ska det inte vara.
Nej.
Krymp, liksom knuffa ihop Heaven och gör mer space och exet emellan de här två exakt. Dörrarna. Och att Hell står över Hell-dörren och Heaven står över Heaven-dörren. För nu är liksom Heaven inne och nosar på Hell.
Mm.
Ja, det tycker jag inte om.
Nej, det är...
Men det kanske är min...
Speciellt som vi tycker att det egentligen är mer att Hell är inne och nosar på Heaven-sidan. Så... Mm. Ja.
Aj.
Ja, fast det kan ju vara så att Heaven blöder ju in i Hell och det är därför du inte har den sorten. Du får tänka så.
Ja. Nej, men det är kanske min grafiken i mig som tycker att det är någon OCD-grej som...
Jag har noterat det också, så att det är inte bara du,
Kessa. Nej. Det var skönt.
Men det är ju sjukt störigt.
Ja.
Det är sjukt störigt. Men jag tycker i alla fall att... jag tycker fortfarande att det är jävligt gött att det finns två sidor av det. Och att man får 10 låtar poppunk. Alltså, ni snackar om att blanda. Jag vet inte fan om jag hade gillat det. Ja. Det kan funka, men då tycker jag att det hade blivit för rörigt.
Mm.
Ja, och oklart vad man vill. Här tycker jag i alla fall att det är klart att okej, de vill i alla fall det här och det blir liksom som en grita bredvid varandra. Ja. De står nära.
Ja.
Men det finns fortfarande två partier av dem. Däremot så kan man väl ändå känna dels med, som du sa, allt med hur de har promotat och sådär, att känslan är ju verkligen att Heaven är ju ändå någonting de bryr sig om lite mer. Och i slutändan, ja, hade man inte kanske lagt allt på hyllan, kanske man bara hade släppt Heaven och gjort en poppunkplatta, förhoppningsvis. För annars känner jag väl att Hell kanske indirekt inte hade behövts.
Nej.
Då hade man bara kunnat spara det vidare om man ville.
Ja.
Så det är väl ändå känslan jag har, att hade nog inte de valt att sluta, så hade man nog inte kanske gått på en dubbelplatta på det sättet.
Nej.
Men som storyn går via Derek, så är det ju verkligen att han har liksom fått upp typ 20 låtar och i stort, och alla tyckte typ att det var samma känsla, liksom att det var en dubbelplatta.
Ja.
Så att det får man ändå ta.
Jag undrar också, ni har säkert bättre koll än jag har, speciellt du Anton, men för de är på turné.
Mm.
Vet du hur de lägger upp plattan då, liksom när de spelar live? Kör de hela plattan?
Alltså den släpptes ju nyss.
Exakt.
Och de har ju redan varit i typ Japan och sånt.
Ja.
Så då har de ju lirat alla singlarna hittills.
Ja. Men och nu framöver kommer de liksom beta av plattan, för jag tror många ändå på deras sista turné vill inte bara höra sista plattan.
Nej, men Derek är ju väldigt sådär, alltså bra på det sättet att han är väl mån om att han vet hur man vill ha en konsert.
Ja.
Så han är väldigt så här. Alla ska kunna liksom vara med och lyssna på det de vet att vad Sum 41 är.
Ja.
Så att vi kommer inte göra deep cuts egentligen.
Nej.
Det är basically vad han säger. Sen kommer ju säkert komma liksom en spelning av varje låt någonstans i världen. Sen kommer ju alla singlarna säkert spelas hela tiden.
Ja.
Men det kommer ju fortfarande vara alla hitsen egentligen.
Jag tänker om de gör lite som Linkin Park gjorde ett tag. Där de såg till att spela alla låtar från alla skivor på sin turné, åtminstone en gång, så att du sen kunde släppa en live-skiva med ihopklippta låtar, men alla är live, så du har liksom hela skivorna, men liksom live, så du kanske säger, den här spelades i Japan, den här spelades i Tyskland.
Fan vad nice.
Det är coolt.
Så de tog liksom att, ja men här, då fick ni den här låten som vi aldrig spelar annars, och här får ni den här som vi aldrig spelar liksom från en annan skiva. Och jag tänker om de skulle göra något liknande här, liksom att du får någonstans, så får du en låt extra liksom, eller två låtar extra.
Det hade varit så jävla häftigt. För en låt som är noterad som de aldrig har spelat live tydligen, vilket är rankad av, kommer inte ihåg om det var Alt Press eller Rock Sound. Jag tror nog att det var Alt Press, via fansen då. Framröstat som den mest underskattade låten, näst mest underskattade. var Nudes, vilket är ju en favorit från Andreas, som är en bondeslåt på kök. Och den var ju med i Fantastic Four för övrigt, första Fantastic Four. Men den har aldrig lirat live och är en sån fan favorite. Men aldrig lirat den. Och då undrar man liksom såhär, kommer den aldrig liras?
Nej, förmodligen inte.
Nej. Och först kom ju Handlis, som är min och Philips lilla små favolåt. Den har de ju lirat lite då i alla fall.
Ja, men för jag vet ju, samma sak gjorde ju, alltså Slipknot gjorde ju det när de hade sin, de spelade ju in, vad heter den då? Sin dubbelskiva med live-inspelning. Där de spelade två dagar, tror jag det var, på samma location. Och då började de första kvällen, och så bara, den här låten har vi inte spelat på hela turnén. Och publiken blev väldigt galen. Och så dag två, när de spelade in det liksom för skivan alltihopa, och så bara, igår spelade vi den här låten som vi inte hade spelat på den här turnén. Nu ska vi spela en låt som vi aldrig någonsin har lirat live. Och hela publiken vet inte var de ska ta vägen liksom. Och det var ändå från första skivan, och det var när skiva 3 hade kommit. Och de liksom nästan skulle gå in och spela in skiva 4. Alltså det var, så var i slutet av skiva 3. Och det är så här är en låt som kom på första skivan som vi aldrig har spelat live någonsin. Och det var verkligen så här att, alltså publiken blev helt galen. Och det är ändå en sån här grej som är lite coolt att göra.
Jag vet, när jag såg Fall Out Boy i München, så hade de ju en grej på den turnén där de körde en så här Magic 8 Ball. För deras scen bestod liksom av massa props och grejer, och högst upp satte liksom en skärm som var ett öga, och det var typ en toalett ibland, och de spolade ner skit i den. Och sen då under ett så här down-parti så frågade Pete liksom ögat så här, vilken låt ska vi spela näst? Och då visste jag att typ två shower innan så hade den faktiskt dragit upp en låt som de aldrig någonsin hade spelat live. Just den showen kändes riggad på något sätt. De var inte så taggade, jag har berättat om det. Men den låten, det var ingen, jag kunde inte låten. Jag tror det var från 3 plattor sedan eller 2 plattor sedan. Det var ingen så här jättehit, men en bra låt. Men det var ändå kul att de drog upp den grejen, och det blev en grej av att nu kör vi en låt som vi inte brukar köra. För det var liksom, det är ju datoriserat förmodligen. Så det är inte så här.
Och de har alltid ju garanterat övat på låtarna. Exakt. Som liksom, så att det är ju.
Exakt. Men då måste de ändå ha övat. Ja, det kan ju inte vara helt random liksom.
Nej.
Men de måste ändå ha övat på låtar som de aldrig har spelat live och är redo på att spela.
Åtminstone lyssnat om dem så att de liksom, så här minns låtjäveln liksom när den dyker upp.
Ja, men för det vet jag, var på en lilla syster spelning en gång. Och publiken började skrika efter en låt, och helt plötsligt skrek hela publiken efter den. Så Martin, sångaren, han var ju tvungen att bara vänta, alltså vi har inte spelat den sen vi spelade in den på skiva. Vi kommer inte ihåg, så bara Max som är gitarristen, han kommer inte ens ihåg hur den börjar, så börja inte. Vi kommer inte kunna spela den. Det finns liksom, för de hade ju inte övat på den. Nej, så det, du måste ju ha det liksom. Du kan inte bara slänga upp en låt hur som helst. Och så här, den här spelade vi in för 10 år sedan. Kommer inte du ihåg riffen på den exakt? Nej.
Liksom, konstigt.
Men jag hörde någonting om att de skulle spela någon spelning med hela The Stislick Infected och hela Chuck.
Att de ska göra det?
Ja.
De hade ju, det var väl,
eller om de har gjort det kanske.
De har gjort det på The Stislick Infected. Då hade de en anniversary. Då lirade de med alla låtar från den.
Hur länge sedan var det typ?
Det känns som att corona fuckar ju lite med datumen.
Men är det innan eller efter corona om vi ser så då?
Det är svårt att säga. Nej, men det måste ha varit efter, för att The Stislick Infected kom i 2002, så det måste ha varit
2022 typ. Ja, men det känns som att det här var alltså något jag såg.
Men de kanske mashade ihop de två på samma, för de gjorde ju en hel America Run liksom, och lirade alla dem. Vilket var sjukt nice att se. Men de var ju aldrig här borta.
För det är ju min högsta dröm att få se Chuck början till slut liksom. Jag skulle kunna gå och se bara den, alltså skit i alla andra låtar som jag tycker är jättebra liksom så här. Men skulle jag få se den skivan från början till slut, det är en stor dröm för mig liksom att få göra. Så det vore ju att förstå då, och gå och se, det börjar med The Stislick Infected från början till slut, går in i Chuck från början till slut, och sen tar vi alla hitsen. Alltså jag kan inte se något annat än det skulle vara liksom 12 av 10 i betyg. Även om det skulle vara lite halvdåligt samspelt av grejer, så är det verkligen
med Nudes.
Ja, det får man då, in det också.
13 av 10.
Precis, herregud.
Nej, men ja, nej, men jag tycker för övrigt också att på den här delen så kan man också känna av den här delen med att de ska liksom på något sätt disbanda, liksom att man ska stänga ner skiten liksom. Ja. Att den röda tråden fortsätter in här i låtskrivandet. Men ändå många bra texter av honom återigen. Men man känner igen hans låtskrivande. Eller vad känner du, Andreas? Framförallt den senaste åren liksom, av det man har fått.
Ja, men jag tycker ändå att de här är ändå mera äldre än de senaste skivorna, om man säger. Alltså egentligen Screamy Bloody Murder och bakåt. De skivorna tycker jag lyser igenom här mer än de senaste tre som har kommit två. Efter det. Två efter det? Är det bara två?
Det är bara två.
Okej, okay, ja. Så då är det, och egentligen inte jättemycket av Screaming Bloody Murder heller.
Nej.
Hälften av låtarna skulle jag kunna säga, för där är ju också väldigt upp och ner på den skivan. Men det är mer liksom av det äldre, och sen inte då Half Hour of Power speciellt mycket heller, utan den slotten så, där jag tycker att de var bäst, alltså, och många andra med mig tycker att det var där de var som absolut bäst.
Ja, verkligen.
Så det är riktigt nice att få det här. Och jag var ju lite orolig att jag skulle få som, ja, jag vet inte riktigt, senaste skivan eller senaste skivan, vilken jag har svårast för. Men där typ kan plocka ut tre låtar så här på rak arm som jag liksom, de här tycker jag är svinbra, och resten är så här, ja, de är okej. Så är ju den här, har ju verkligen mycket mer. Och då är det ändå 20 låtar som kommer, och majoriteten är bra. Och några av dem riktigt jäkla bra.
Ja, men fan, alltså så här, och sitter jag jämför typ, ja, tar vi typ Judas Priest, var i och för sig det är bra, men tar man typ Blinks platta, så tycker jag ändå att det fanns fler låtar som var svårsmältare, alltså, än de här. För att det här, det kanske är relativt safe för vad Sum 41 på något sätt, men jag tycker ändå att det liksom, allting rullar på här och låter svinbra, så att på ett sätt så är det så här, jag vet inte om man, vad man förväntar sig på något sätt, om det är bara så här, ja, ah, det var det, det var det liksom.
Ja, ja.
Att man bara, som du sa tidigt idag, som jag satt så här, ja, det var det här jag förväntade mig liksom. Ja. Och alltså relativt nöjd bara över det.
Ja, ja.
Men också som du säger, Andreas, med alltså, egentligen så låter det ju ganska mycket som Screaming Bloody Murder eller äldre. Och det håller jag egentligen också väldigt mycket med om. Men det är någonting med att man, jag kan verkligen känna att jag hör de här två senaste plattorna i den mer moderna tiden, som har varit lite svårare ändå i stort. Men också att han har ändå utmanat sig och fått till de här gamla sätten av att sjunga, alltså snabba vocals och allting. För det har ju typ en låt som Heads Will Roll på Order in Decline, som är typ en jätte bluesaktig låt som är så här. Den är bra. Alltså jag lyssnar på den och den kommer då och då och då är så här, ja, den funkar, men och den är definitivt okej okay, liksom. Men som du sa, det är en okej okay låt. Men det är också så här, för min del är så här, ja, jag lyssnar på det, men kanske majoriteten hade tyckt att den var ganska
ja,
egentligen.
Ja.
Och det är väl lite det som är grejen här, är att faktiskt så är allt väldigt bra faktiskt.
Ja.
Om man jämför med de här tidigare plattorna som har kommit, så är ändå hög nivå. Men ändå liksom inte riktigt uspen att man når ut med en sån där We're All To Blame.
Nej.
Eller Still Waiting låt. Vad det nu man försöker hitta liksom. Men ja, det känns som att Heaven var ändå starkare. Som att det var där, ja, de ändå hittade att det fanns några guldkorn.
Ja, och fler singlar hamnade ju där också.
Ja.
Vilket kanske är ett tecken på det också.
Ja. Men sen när du säger som We're All To Blame, det har jag lite svårt, eftersom det är ju min absoluta
favorit.
Nummer ett liksom. Det var den jag hörde först, det var den liksom, det var där. Så det är svårt att nå upp på den nivån för mig. Men jag förstår ju vad du menar såklart. Så att, men ja.
Nej, men,
men det är bra, alltså det är ju bra. Så att egentligen, alltså, jag kan tycka att vi låter lite nästan negativa. När vi egentligen inte är så negativa och egentligen inte tycker att det är liksom, men dåligt. Det är så här, när man ändå måste lyfta fram lite dåligt, mer positivt. Men jag skulle gärna vilja tro, i alla fall vad jag nu har fått ut från oss, är att majoriteten är ju positivt.
Ja, ja.
Så
Jo, och det kommer bli högre betyg än väntat i alla fall, än vad det låter som, men...
Ja, men och sen är ju det att jag har ju, om jag har en sak som jag egentligen allt kan leva med, förutom Painted Black-grejen, jag kan inte se det valet överhuvudtaget.
Så. Mm. Men den stör mig också lite, framförallt första gången jag hörde den, och som vi snackade om, att alltså, man såg att det fanns en Painted Black, men...
Jag såg ju inte det innan.
Nej, det gjorde inte.
Och så hörde jag, bara lyssnade på skivan, och så bara så här, fan, det låter som Painted Black, och då trodde jag bara han lekte med gitarren liksom. Ja. Och sen bara, nej okej, det är faktiskt den låten. Ah, okay.
Ja, men i och med att de aldrig släppt en cover eller något, så tänkte jag så här, nej men de har bara döpt den tillsammans. Det är en sån rockare liksom. Men sen kom faktiskt den, och då blev jag så här, åh fan, det har de aldrig gjort.
Nej.
Och det kändes liksom som jag sa tidigare, det känns som att man inte hade material till att man kommer med en cover ändå.
Men då har de ändå, som du har nämnt, liksom stoppat in låtar från tidigare plattor som har legat och marinerat i liksom 20 år typ. Mm. Och då stoppar de ändå in en cover också.
Mm.
Och då, ja, då är det väl ett tecken på att materialet inte fanns liksom.
Nej.
Typ.
Nej, men exakt. Ja, men tyvärr känns det lite så ändå.
Ja.
Faktiskt. Och i och med att första låten ändå är en typ av interlude till Rise Up.
Ja.
För att det är ju...
Den tycker jag dock är svinbra.
Mm.
Alltså verkligen.
Ja, men jag gillar den. Men framförallt när man lyssnar på plattan. Och just att man får en brygga över.
Men jag har lyssnat på den och... för sig själv.
Ja.
Alltså,
nej, det är...
På den nivån, ja.
Ja.
Gärna såklart med Rise Up, för att du bygger upp till den. Ja. Men jag har lyssnat på den några gånger själv. För att det är no... Jag vet inte varför, det är någonting liksom.
Ja, nej, men den är ganska skön. Men det är också så här... Där är också, han snackar om att de har varit punka och grejer och de inte har några cash liksom. Mm. Så det är ganska kul att man hör ju inte riktigt vad de säger. Man kan ju höra om du verkligen, verkligen lyssnar.
Ja.
Men det är kul ändå att det finns någonting där också. Det känns som att de snackar väldigt mycket om att dra tillbaka till att efter Underclass Hero och grejer så försvann de lite och ja, folk glömde bort dem på något sätt, men de har ändå res sig från skuggan och är tillbaka på sin topp och är som störst från att liksom varit bortglömda med Scream Bloody Murder och Derek som håller på att dö av alkohol och liksom att nu är de tillbaka liksom och sätter flaggan i topp liksom och drar därifrån.
Ja. Det är schysst.
Mm. Det är jävligt coolt.
Ja.
Ska vi betyga?
Det tycker jag.
Så det blir ju betyg på Hell först.
Ja,
först. Sen vill jag ha en helhet.
Exakt, ja.
Varför tittar du på mig bara?
Spit it out.
Jag vet inte vad jag sa på förra skivan. 8 tror jag.
8 tror jag du sa.
Ja, men då blir ju nästan det här en 7 då.
Mm.
Så, tror jag.
Ja.
Ja. Ja, jag sa ju 7 på förra och jag tror jag håller mig där. För jag ligger ju efter. Men som vi ändå kom fram till, det är inte mycket dåligt här.
Nej.
Så det kommer, jag kommer ju lyssna jättemycket på det här.
Mm.
Och då kommer det säkert bli mer. Så vi hörs om 4 veckor.
Exakt. Ja. Och jag säger en 8.
Ja.
Ja.
Ja, det är ju betydligt lägre än en 10, om man får säga så. Verkligen. För 10 är ju verkligen så bra det blir.
Ja. Ja, verkligen.
Och totalt på skivan då? Tänker vi börja med dig då, gå bak i en dåning.
9.
Ja. Ja, det blir väl 7, för jag sa 7 på båda.
Ja, det är ju jag som har olika på båda. Men det blir ju en 8 totalt.
Ja.
Mm.
Så.
Ja, men nice.
Så att det är verkligen...
Men man kan konstatera bara att de går ut med en bang. Ja. Trots allt. Oh. Alltså, man får ju säga att de håller ordet. Och det man har läst i tidningar. Och fan.
Mm.
Helvete. Och jag är fortfarande rädd att de kommer faktiskt typ aldrig köra igen. För jag menar, Derek är så klurig som person och ärlig. Så att, jag menar, jag tror någonstans ändå att det finns någonting i det. Att han kommer inte komma tillbaka.
Nej.
Och det känns det väl lite som i intervjun de hade med, vad var det, Billboard? När hela bandet sitter och snackar med en tjej från Billboard och...
Ja.
Typ Frank Zumo, han sitter typ nästan, alltså han är nära att gråta nästan, alltså med lite överdrift, men han verkligen beskriver hur mycket det här betyder för honom och hur den här plattan, han fick verkligen leva ut sig på den här och alla andra bara tycker att det är fantastiskt liksom, men, och Derek älskar det också, men uppenbarligen så är det här ändå i slutändan Dereks val och känslan är ju att de vill ju lite fortsätta, de tycker att det är kul.
Ja.
Cone säger också, vi har aldrig varit så här busy sen typ 2001.
Nej.
Och de bara, ja. Och Derek, han är ändå väldigt stenhård på att nej, men nu är det slutet. För hon nämner också, vad var det, med vilket band var hon nämnde som hade sagt att det var slut fram och tillbaks. Tänkte säga Rolling Stones, kanske. Hon som intervjuar.
Ja, jag kan inte säga på arm.
Nej, men det, hon nämnde någon sån här gammal artist som sagt att ja, men vi ska lägga av och sen slutar de aldrig liksom.
Ja.
Och där är han väldigt så här.
Motley Crue kanske.
Ja, men typ. Jag tror mer att det är kanske Scorpions kanske. Eller
ja, Scorpions.
Liknande.
Ja.
Men i alla fall där är han väldigt så här, nej, vi kommer inte göra en sån. Så där. Men fan, jag hoppas att han skiter i det och kommer tillbaks.
Ja.
I alla fall.
Mm.
Med det sagt.
Ja, vi får se.
Ja.
Ja, det hade jag också tyckt var coolt. Men som du säger, det är ju klurigt. Ja. Och de har ändå sagt att det är slut. Så.
Ja.
Ja.
Rekommendationer? Då är frågan, jag tänkte faktiskt slänga på er om ni har någon cover då som rekommendation. Bara för att det är kul för att de hade en cover där första gången.
En cover? Nu blir det ju jobbigt.
Då måste man ju söka
på. Då måste man ju gräva lite.
jag kan ju börja, för jag vet ju redan så här på rak arm.
Ja.
Blank Space, originalet är från Taylor Swift.
Mm.
Men med I Prevail.
Ja, det är schysst.
Svinbra band, jättebra version. Så att den kan jag verkligen tipsa om.
Mm.
Jag har ingen cover på rak arm. Jag lyssnar inte så mycket på covers. Det var när jag var...
Jag bara tänkte om du hade någon sån där...
Jag kan slänga ut. Helt ärligt så sökte jag bara upp rock covers på Spotify. För där finns några sparare som
jag
gillar.
Jag har ju faktiskt till och med en coverlista som jag har gjort själv.
Ja, okay, ja, men den känner jag till.
Ja.
Nej, men det finns en jävligt skön med Limp Bizkit som är George Michaels Faith.
Ja.
Mm. Den är ju så jävla trevlig.
Ja, den är cool.
För att Fred Durst då i Limp Bizkit börjar ju ganska lugnt som i George Michaels.
Mm.
Liksom lite så här, lite töntig typ, och sen bara när refrängen kommer så bara skriker han allt han kan liksom.
Ja.
Men den håller fortfarande någon sån här muppighet i låten på något sätt. Svinskön.
Jag vill ju inte tipsa om den här egentligen.
Men
om vi ändå kör covers.
Du kommer göra det.
Om jag hittar rätt här nu. Ja, jag hittar inte rätt. Jag tror det är det. Men nu måste jag verkligen säkerställa så jag inte säger något dumt. Men det är från Pop Goes Punk. Kan det vara 4 kanske? 5? Nej, det är inte den heller. Det är det 4 då? Ge mig en sec här. Nej. 2. Jag har ju däremot... Jag tror det är Of Mice and Men som gör en cover på...
Du gräver djupt
i... Ja, det här är djupt i min hjärna. Som jag hittar inte ens det här.
Alltså. Splittar upp hela skiten.
Of Mice and Men som gör en cover på...
Tänk om du hade kommit med typ så här Disturbed och bara Sound of Silence. Det bara, den här. Jag har hört den här.
Det är en, jag tror det är en Chris Brown-låt.
Jävlar.
Som heter Blame It. Ja, Blame It. Den heter Blame It.
Ja.
Of Mice and Men, Blame It.
Ja,
de sjunger Blame It on the Alcohol, Blame It on the Henny typ.
Mm.
En gammal banger.
Mm.
Men som sagt, jag skäms lite. Jag hade velat tipsa om Counting Worms med Knocked Loose.
Gjorde man där också?
Ja, snyggt.
Hoppsan.
Så, vad är det här? Bryter mot reglerna? Ja. Förlåt, det var bara jag som... Jag kom på det bara nu
ja, det
så
här,
i och med att vi pratade om covers. Kanske kunde jag kom på den innan och befäst den lite.
Ja, det var jobbigt för mig.
Och sen är det ju lite lättare för mig som faktiskt har en coverlista med... Det är ju hårdrockscovers av diverse poplåtar.
Ja.
Ja. Men då är vi klara.
Vi är klara. Och nästa vecka kan ni se fram emot 4 Years Strong. Är det jag vet.
Ja.
Jag har ingenting på rak arm som jag vet.
Jag har lite band som jag tror ni kommer bli lite exalterade och spända i brallan av.
Oj.
De kallas för Shoreline.
Okay. Känner jag igen.
Gör det?
Ja.
Så att, Så att Shoreline tänker jag att vi ska snacka om.
Ja.
För det här kommer ni gilla.
Mm.
Oj, tror jag.
Spännande.
Men med det sagt så följ oss på Instagram, Twitter, Spotify, YouTube, iTunes, Apple Music, jag vet inte vad det finns för någonting.
Pornhub.
Ja, inte än, men det kommer.
Det kommer, det kommer.
Ät alla de små sakerna och skicka mail alladesmåsakerna@gmail.com. Och så är det med det.
Så är det med det.
Fantastiskt.
Tack för oss.
Tack för idag.
Puss och hej.
Puss.
Hej.